har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Agnes Wenzelblank.
Och mig, Gunnar Harjus.
Ibland, Gunnar, kan jag tänka att Kapitalet ju har gjort ett avsnitt om nästan varje bransch.
Det är nästan sant.
Det är inte helt sant.
Nej.
Men det finns i alla fall en sak som vi inte har pratat om. Det är en miljarddollarindustri som ofta brukar ligga liksom i framkant vad gäller massa saker, bland annat typ teknologi. Jag pratar såklart om porr. Och vad gäller porr så finns det såklart saker som är normalt, men också massa saker som är rätt långt ifrån normalt.
Mm.
Och vad gäller ekonomin, då finns det liksom saker som funkar bra, men det är också i många fall väldigt rörigt och svårt och olagligt med typ olika hemliga ägare som liksom tankar in pengar men inte vill att deras namn ska synas någonstans. Det finns ju porrstjärnor som typ tjänar jättemycket pengar och vissa av dem har det säkert toppen. Men det finns också jättemånga som inte tjänar jättemycket pengar och som blir utnyttjade och har det kanske dåligt.
Ja, allt det här kan man tänka sig.
Men det finns två aktörer som jag inte tror att du tänker på som faktiskt kontrollerar stora delar av porrbranschen. Det är två aktörer som tack vare sin dominerande ställning faktiskt har fått liksom en betydande kontroll över vilken porr som produceras och inte produceras. Kort sagt, vad som är okej och vad som inte är okej. Hur Visa och Mastercard styr porrmarknaden? Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling.
Mm.
Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland.
Mm.
Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju.
Mm-hmm.
SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ... en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ, spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en, det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att göra, hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Okej, Agnes, porrbranschen, det har vi sannoliken inte gjort ett avsnitt om förut, du har helt rätt. På många sätt en bransch som många andra, på andra sätt verkligen inte en bransch som alla andra. Och nu menar du alltså att Visa och Mastercard har gett sig in i den här branschen?
Ja, det kan man säga.
Hur gick det till?
Allt börjar med internets intåg.
Porrbranschen tog sig inte riktigt ut på internet på det sättet, den tvingades ut på internet.
Det här är Patricia Nilsson, hon är journalist på Financial Times och hon har gjort en otrolig poddserie om porrens ekonomi. Den heter Hot Money, lyssna på den, den är jättebra. Enligt henne så var det ungefär så här det då gick till när porren då tvingades ut på internet.
Det började egentligen på sent 80-tal, tidigt 90-tal, när man hade så kallade bulletin boards, som var så här online-chattrum där folk kunde ringa in, använda ett modem och, för att chatta med folk runt om i hela världen och dela bilder eller roliga skämt eller recept. Och många av de här sidorna hade liksom inga regler, så man kunde liksom, du kunde göra vad du ville. Och då blev det ju till slut så att det blev ganska mycket sex också och folk började då dela så här porrbilder och... Det var liksom hela början på, om man tittar på liksom porr och internet. Alltså att folk stal och delade filer olagligt.
Alltså att man delar filer olagligt på det tidiga internet, det är ju absolut inget unikt för porren.
Nej.
Men i typ Hollywood och inom musikindustrin och sånt, där har man på ett helt annat sätt haft råd att i alla fall i viss mån stoppa de som delar filer olagligt. Genom att anlita advokater och lobbyister.
Mm.
Du kanske minns videon You Wouldn't Steal a Car. Det låg i början på typ alla DVD:er man såg ett tag.
Det som var lite synd med den videon var ju att det såg så himla coolt ut att stjäla både bilar och musik. Alltså det var ju så här, vill du vara världens coolaste? Stjäl musikhjärtat.
Men porrindustrin i alla fall, de har inte alls haft samma resurser att göra den här typen av reklamfilmer och sånt och stoppa alla sajter som delar pornografiskt material utan tillstånd.
Det som hände runt 2005, 6, 7 var ju kort efter att YouTube hade startats, så insåg man ju att på YouTube fick du inte lov att dela porr. Och då var det någon som tänkte, tänk om vi skulle göra typ samma affärsmodell men bara för porr. Och det var så du började se de första tubesajterna.
Tubesajter, alltså som YouTube fast för porr.
Ja, och hela poängen med de här nya sajterna som då kommer runt mitten på 00-talet, det är att folk kan liksom ladda upp precis vad de vill utan massa regler då som på YouTube. Och nästan allt material är helt gratis för den som tittar.
Folk började ju sno olika porrfilmer eller liksom, du vet, de köpte en DVD och sen så liksom laddade de upp den på liksom en porrsajt och så vidare och så vidare. Och det liksom, det det förstörde ju hela industrin, för att helt plötsligt fanns det inget incitament längre att betala för porr.
Och det här förändrar också vilken typ av porr som börjar produceras. Förut fanns ju ändå liksom riktigt satsiga produktioner. På 70-talet kunde det till exempel låta så här.
Look at that bird. Gee, it's just beautiful, isn't it? I think it's a red-breasted belly whopper. Isn't it?
I don't know. I don't know much about birds.
Men i och med de här tubesajterna då förändras också innehållet. Istället för påkostade produktioner så blir det mer och mer korta lågbudgetklipp. Och det är alltså de här tubesajterna som lever kvar än idag.
De som stal content från porrproducenter och liksom stal deras inkomster. Det är liksom samma grupp av människor som idag liksom äger de största delarna av industrin.
För några år sedan så lanserades ju då också en sida som heter OnlyFans, som inte är en tubesajt utan där folk själva betalar för innehållet. Men den är en liten annan sak, så vi ska inte gå in så mycket mer på det, utan vi kommer fokusera då på tubesajterna.
Mm.
Och de tjänar alltså pengar på annonser. Och på den här marknaden finns några riktigt stora aktörer.
Alla pratar om MindGeek, alltså alla inom porr pratar om MindGeek, men också antiporrlobbyn när de liksom ska ge sig på bolag så ger de sig på MindGeek.
MindGeek äger till exempel tubesajterna Pornhub, RedTube och YouPorn.
Men MindGeek äger faktiskt inte världens mest populära tubesajt. Världens mest populära tubesajt ägs av ett företag som heter WGCZ. Och det finns liksom till och med på branschen, ingen vet vem de är, eller ingen har ens hört talas om det här bolaget.
Men däremot har folk i porrbranschen hört talas om då WGCZs olika hemsidor. Deras största sajt heter Xvideos och den är alltså enorm. Det är den 10:e mest besökta hemsidan i världen.
Oj.
Alltså av alla hemsidor som finns.
Medan MindGeek är ett professionellt riktigt företag med ett headquarters i Montreal där liksom det jobbar tusentals människor och de har en HR-departement och liksom, ja, men det är liksom ett vanligt företag. Så WGCZ drivs av en fransman och det är typ så här 5 personer i liksom i lägenhetskomplex i Prag.
Patricia Nilsson har försökt ta reda på hur mycket pengar det här företaget egentligen tjänar, men det har visat sig vara ganska svårt.
Det är väldigt oklart för att de har väldigt komplexa företagsstrukturer, så det kan finnas liksom företag i olika delar av världen där liksom pengar så här läcker ut lite, så det kan vara lite svårt att se för en helhetsbild. Men av vad jag har kunnat se så tjänar de mindre pengar än vad MindGeek gör.
Och varför tror hon att de tjänar mindre pengar än MindGeek om de nu har så många besökare och liksom bokstavligen har världens 10:e största sajt?
Antagligen är det för att det här företaget är liksom lite mindre seriöst än då till exempel MindGeek. Det folk tjänar pengar på är ju som sagt annonser. Och den reklamen som finns på WGCZ-sidor, det är liksom ofta rena bedrägerier bara.
De bryr sig inte så mycket om vilken typ av content de har. De bryr sig inte så mycket om vem det är som annonserar hos dem. Och liksom sänker värdet på något sätt. Men som sagt, jag är inte helt 100% säker på att de verkligen tjänar mindre pengar än MindGeek. Men det är vad jag har kunnat se.
Okej, så det finns olika stora företag som tjänar massa pengar på porr. Framförallt då genom annonser på så kallade tubesajter där olika personer kan ladda upp pornografiskt material.
Men så finns det ju också de här två väldigt viktiga aktörerna som vi inte har pratat om än.
Det är de enda institutionerna vi har som har någon slags inflytande eller makt över online-pornografin. Jag pratade med en av de största porrbaronerna vi har haft i den moderna porrens historia. Och han sa till mig, there are 2 players in the world that can kill porn tomorrow. It's Visa and Mastercard.
Så hur blev Visa och Mastercard plötsligt de viktigaste aktörerna på porrmarknaden? Efter det här.
Visa och Mastercard är enligt dig och någon porrbaron de enda företagen som kan kill porn tomorrow. Hur är det möjligt?
För det första har ju Visa och Mastercard typ duopol på kortmarknaden i världen.
Ja.
Alltså 50% av alla kortbetalningar som görs i världen görs med ett Visa-kort och typ 20-25% med ett Mastercard.
Alltså Visa är ju the world's largest financial institution. That's it.
Bara för att påminna, det här är alltså Patricia Nilsson som är journalist på Financial Times. Vill man kunna ta betalt för någonting på en global marknad, alltså då måste man typ använda Visa eller Mastercards tjänster.
Och porr är en väldigt global marknad, antar jag.
Stämmer. Tube-sajterna, de tjänar ju framförallt pengar på annonser, som sagt. Och de här transaktionerna då, när någon köper annonsutrymme, de går på något sätt ofta genom Visa och Mastercard. Och så här har det liksom varit ända sedan online-shoppingens födelse.
Under de här första dagarna av online-shopping för Visa, så runt 10-15% av deras online-transaktioner var porr. Det var helt enkelt för stort för dem att ignorera.
För egentligen vill de nog typ ignorera det. Alltså de vill liksom inte ha någonting med porr att göra.
Mm.
De har tackat nej till att ställa upp på en intervju till det här avsnittet. Och Patricia Nilsson också liksom legat på dem till sin poddserie. Men där har de också sagt tvär nej. Men i alla fall, Visa och Mastercard som företag då, de har ju en skyldighet att följa lagen. Man får liksom inte köpa vad som helst med deras kort. De har olika stadgar som då styr det här, och om något företag som använder Visa eller Mastercards tjänster bryter mot lagen eller bryter mot deras stadgar, då kan kortföretagen helt enkelt bryta samarbetet med dem. Alltså förbjuda företag från att kunna ta emot betalningar med Visa och Mastercard.
Så de har verkligen liksom mycket makt i den här världen?
Verkligen. Och inom porren då, där finns ju massor av material som kanske är olagligt och som hela tiden liksom måste kontrolleras mot Visa och Mastercard stadgar för att se om de tycker det är okej eller inte. Och i längden är det här ju då för att de vill kunna fatta beslut om de vill bryta samarbetet med porrföretagen.
Mm.
Och i början så var det Visa och Mastercard som själva kontrollerade det här.
De hade ju folk på Visa som satt och kollade porr. Alltså som manuellt satt och tittade på hemsidor som använde Visa-kort och liksom stämde. Är det här liksom någonting vi kan förena oss med? Alltså känns det här bra? Liksom, är det här olagligt och så vidare? Och det blir ju liksom ohållbart att ha liksom rum där det satt folk och kollade på porr på Visa. Och det var ju därför de bestämde sig för att liksom outsourca den här delen också. Att de sa, vi sätter några grundregler och sen kommer vi ha liksom betalningspartner som do the dirty work for us och liksom ser till att det inte är något olagligt material och så vidare. Så det har ju skapat en hel liksom cottage industry av andra betalningsföretag, payment processors, billers, som deras roll är att hjälpa porrföretag att tolka de här reglerna och egentligen se till att de inte förlorar betalningsprivilegier med Visa och Mastercard.
Det de här företagen då bland annat har gjort, det är att de har skapat listor med regler om vad som är okej eller inte okej att visa utifrån Visa och Mastercards stadgar.
Så Visa och Mastercard sitter och skriver liksom regler på vad man kan och inte kan visa i porr. Men eftersom att de har de här klausulerna och det finns strikta regler när det gäller porr, så har det skapat en industri, en hel industri med företag vars jobb är att se till att porrbolag kan fortsätta ha betalningsprivilegier. Och de sitter och skriver regler på vad som får och inte får visas.
Och ibland blir de här listorna liksom lite skruvade.
Det finns någon klausul där det säger icke-samtyckande lemlästning. Får man inte köpa och sälja. Och då har de här betalningsföretagen tolkat det som att okej, det betyder inget blod. Det är därför det kan vara väldigt svårt, om du skulle försöka kan det vara väldigt svårt att hitta typ vampyrporr. En större konsekvens är att om du tittar på porr så menstruation finns ju inte.
Så dels kontrollerar Visa och Mastercard alltså då indirekt vilken porr som produceras.
Genom de här listorna då, som i och för sig inte vi som Mastercard har tagit fram, men som på något sätt bygger på deras stadgar.
Precis, och de vill gärna framhålla att de inte har någonting att göra med de här listorna.
Fattar.
Men det har de lite grann. Men år 2020, då händer en grej som gör att Visa och Mastercard liksom tvingas erkänna att de faktiskt har någonting med porrbranschen att göra. En journalist publicerar en opinionsartikel i New York Times som handlar om barnporr på Pornhub. Mm-hmm. Och efter det här så bestämmer sig både Visa och Mastercard för att liksom dra tillbaka möjligheten att göra betalningar på Pornhub. Och det här får liksom jättemycket uppmärksamhet i media.
Men poängen med det är att det är ju lite av ett spel för gallerierna, för att den här artikeln handlade ju om Pornhub, och som sagt, Pornhub är en gratis sajt, så du vet, du har aldrig kunnat betala med Visa och Mastercard på de här hemsidorna.
Men det är också ett spel för gallerierna, för man vidtar liksom inga åtgärder mot andra tubsajter.
Just det, typ det där tjeckiska bolaget WGCZ, eller vad det hette.
Exakt. Mindgeek och Pornhub, det är liksom mycket mer kända namn ju. Och därför får de också ofta väldigt mycket mer skit från allmänheten.
Men det är också typ så ett stort företag på ett annat sätt än de här checkerna.
Absolut. Mm. Men trots att det då till viss del är ett spel för gallerierna, så får det ändå enorm betydelse. För det här leder till att Pornhub tvingas ta bort allt overifierat material. Allt material där man inte helt garanterat vet vem som skapat en video och vem som är med i den, och att de har samtyckt till att vara med. Pornhub går alltså från 13 miljoner videos till 4 miljoner. Och i augusti i år så tar Visa och Mastercard till ytterligare åtgärder mot Mindgeek, som liksom drabbar dem ännu hårdare rent ekonomiskt. Man bestämmer sig för att förbjuda det dotterbolag till Mindgeek som säljer alla reklamannonser till porrsajterna från att använda Visa och Mastercard.
Så att de förlorar sina reklamintäkter, det vill säga typ det enda de tjänar pengar på.
Exakt. Och det här gör man för att en kvinna i USA har stämt Mindgeek. Hon anklagar dem för att tjäna pengar på videos som hennes ex-pojkvän har lagt ut där hon exploateras.
Men det som är väldigt intressant med det här målet är att de också har stämt Visa. Och de har sagt att Visa har hjälpt Mindgeek att tjäna pengar på det här illegala människoövergreppet.
Så det man anklagar Visa för, det är då alltså inte att man låtit sälja ett olagligt människoövergrepp, utan att man tjänat pengar genom att sälja då en annons som visas bredvid något som är olagligt.
Om den här domstolen skulle finna att Visa är skyldiga för att någon har liksom monetized, så handlar inte om att köpa det här content, det handlar om monetize that content, så skulle det ju ha jättestora konsekvenser för internetekonomin.
Det här är ju liksom någonting som skulle påverka inte bara porrindustrin utan typ hela internet.
Ja, olagligt material finns väl typ överallt, alltså på YouTube och Facebook och sådär också, alltså på vanliga sidor.
Exakt. Och Visa säger såklart att de inte har något att göra med de här övergreppsfilmerna. Men den här rättegången, den är inte klar än. Så om utfallet blir till Visas nackdel, ja, då kanske vår internetekonomi förändras i grunden.
Det skulle helt plötsligt öppna liksom nästan Pandoras ask av litigations, där liksom vem som helst kan säga att om någonting olagligt har hänt mig och någon har köpt någonting, liksom pengar har involverats, då är det väldigt troligt att Visa och Mastercard har varit involverade på något sätt för att någon har använt sitt Visa och Mastercard för att köpa den här tjänsten, vad det nu kan vara.
Om inte annat så sätter du ju här fingret någonstans på de här liksom finansiella mellanhänderna och typ vilken otrolig kontroll de har över även saker man inte tänker på i ens vanliga liv, så att säga. Som så många gånger förut, Agnes, så får vi väl lite se vad som händer, om det här blir typ så det som förändrar internet för alltid eller inte.
Ja, exakt. Och med det, Gunnar, är kapitalet slut för idag. Det här avsnittet har gjorts av mig, Agnes Wenzel-Blank. Du heter Gunnar Harjus. Marcus Morey-Haldin och Elinor Alborn jobbar också här. Jakob Buschell är ansvarig utgivare. Kristoffer Krok har mixat. Hej då!